Välkommen till Publication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida-Sofia här, och vi är här varje fredag för att leverera Brain Bubbles till er. Och det är just det som Publication står för. En Brain Bubble Publication. Och kan du inte vänta till nästa fredag så hittar du oss också på publication.com där vi byggt en hel plattform med utbildande, intressanta och roliga artiklar som du kan läsa. Och den här veckan så ska vi ta upp tråden från förra veckan och vi kör del två på det här med huskurer och medicinska behandlingar. I förra avsnittet så pratade vi om kunskapens uppgång och fall i Europa, och trots att man då efter medeltidens slut på 1500-talet börjar med mer vetenskaplig forskning igen, så kommer det ju att dröja ganska länge innan vi slutar med så här konstiga verkningslösa behandlingar, och det ska vi gå in lite grann på idag. För de fortsätter nämligen med full kraft under 1800- och 1900-talet och vi håller ju helt ärligt fortfarande på konstiga behandlingar.
Ja, verkligen. Ja, men vi ska ju bland annat ta upp kokain som mirakelmedel. Vi ska ta upp obehagliga kirurgiska ingrepp, till exempel att man skar bort tungan för att bota stamning. Känns inte effektivt. Eller kackelackor som botar brännskador. Så det och mycket mer.
Idag. Och lite annan potpurri, till exempel vad ska man göra i en död val? Hoppa in och simma där lite för att få bättre hälsa.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi kör igång som vi brukar med en faktaruta.
En huskur är en beprövad behandling eller metod, ofta av ovetenskaplig medicinsk karaktär, och där man använder naturliga produkter eller kosttillskott eller fysiska åtgärder för att bota sjukdomar hemma utan läkares ordinationer. Och huskurens effektivitet kan stödjas av familjära eller lokala eller kulturellt accepterade ritualer, även kallat folkmedicin. Och en medicinsk behandling innebär hantering av vård av en patient för att bekämpa en sjukdom, och inkluderar oftast användning av receptbelagda läkemedel, men då på läkares ordination.
Ja, och med forskning som grund.
Ja,
då.
Precis.
Och varför tar man till de här desperata, konstiga huskurerna? Alltså, det är ju kanske egentligen inte så konstigt. Om det inte fanns vetenskapliga behandlingar så kan man ju tänka att man blir lite desperat om man till exempel hade drabbats av syfilis eller massivt handverk eller vad man nu kunde råka ut för, och så kunde man inte gå till doktorn. Vad kan man göra då, är ju frågan. Mycket ska det visa sig, men man kanske ändå inte ska ge knark till barn, som ändå blev en stor grej.
Nej, det var ju faktiskt så att alla föräldrar vill ju såklart hjälpa sitt sjuka barn om barnet hostar hela natten eller har svårt handverk, obviously. Men den här desperationen då fick ju människor för över 100 år sedan att i god tro handla hem mediciner som fungerade lugnande och smärtstillande. Problemet var ju bara att de här medicinerna innehöll väldigt höga halter av narkotikapreparat som heroin och morfin, och även kokain. Och det gjorde ju tyvärr många barn svårt beroende. Så fruktansvärt alltså.
Ja, alltså jäklans hemskt. Men man kan ju förstå att det är lugnande, eller att det är effektivt att ge sina barn lugnande. Du kan inte göra, ja.
Nej,
lugnt blev det i alla fall, men att de blev beroende av knark, mindre bra.
En sämre bieffekt, om man säger så.
Ja, men det här är ju ändå någonstans baserat i medicin, även om det hade ju en medicinsk effekt.
Ja, det hade det. Men kanske inte barn ska utsättas för det, och inte de här mängderna och höga halterna såklart.
Nej, man fattade inte bieffekterna helt
enkelt. Nej, precis. Och efter många dokumenterade dödsfall så, som tur var, så förbjöd CIS till sist de här ämnena då. Men man kan, om man vill, hitta fortfarande, se såna här reklamaffischer från 1910- och 20-talet där kokaindroppar mot tandvärk rekommenderas bland annat. Och så låt oss inte heller glömma Coca-Cola som ursprungligen innehöll kokain också, därav namnet då. Och det uppfanns ju av en apotekare, så det var ju framförallt med bot som skulle bota dem mat med svältningsbesvär och nervositet och även impotens och bakfylla, vilket det fortsatt gör än idag med en Coca-Cola.
Ja. Det kanske, fast det kanske inte innehåller, den innehåller ju inte kokain då. Fast receptet är i och för sig hemligt, så gudarna vet vad de har i där. Men grunden också till Coca-Cola var ju något som heter Coca-vin, som först utvecklades 1863 av den fransk-korsikanska entreprenören Angelo Mariani i Paris. Och hans varumärke då hette Vin Mariani.
Mm.
Och han tillverkades då av peruvianska kokablad och Bordeauxvin, och det här blev ju då en omedelbar succé. Man så tänkte i tiden med Moulin Rouge, La Belle Époque och sen så här jättevacker Art Nouveau-reklam. Och sen taglinen, botar melankoli. Perfekt.
Perfekt.
Coco-vin. Nej, inte
Coco-vin. Nej, det är det. Det är en annan sak.
Coca-vin.
Coca-vin.
Eller då Vin Mariani, that's the shit. Men helt, det ansågs ju liksom bara vara... Ja, fantastiskt helt
enkelt. Grejen liksom. Ja, nej, men kokain ansågs ju vara the wonder drug. Och det var ju i mitten av, om jag inte missminner mig, 1880-talet. Så när man lyckades identifiera den här aktiva ingrediensen i kokabladet då, det blev ju verkligen starten på läkemedelsföretagens stora kärlek för det här. Ja, men och snabbt verkande men också relativt billiga stimulantia.
Ja, och det finns ju också, det blev ju så jävla stort också, inte bara att blanda i olika grejer, men att köpa, alltså så här, köpa pulvret rent som det här vita som...
Mm.
Och det finns ju också, kan man googla gamla såna här halsband, vad heter den filmen nu igen? Med Ryan Phillippe och Sarah Michelle Gellar.
Ja, nej men gud. Jansta.
En jävelskrumans.
Ja, precis.
Som var väldigt trendig när vi var liten. Hon går ju runt med ett så här stort kokainhalsband med ett kors. Och ser det. Har hon en liten sån här kokainspade.
Spatel.
Det var väldigt stort också i slutet på 1800-talet. Folk hade liksom såna här halsband och gick runt. Och det såldes liksom helt öppet.
Ja, det var inga konstigheter
inte
med det. Nej.
Nej, inte överhuvudtaget.
Ja. Nej, men då kan man ju undra, varför pratar vi om det här nu? Jo, vi kommer till det, för det användes också i medicin rätt mycket. Och det var 1884, så var det en österrikisk ögonläkare som hette Karl Koller. Han upptäckte att ett par droppar kokainlösning på en patients hornhinna fungerade som ett utmärkt lokalt bedövningsmedel.
Då vill jag bara, det här är intressant, då kan jag flika in att det funkar exakt lika bra med kallt vatten, för jag har gjort en sån här laseroperation.
Jag tror du skulle säga något helt annat nu. Men okej, bra. Det funkar utmärkt, jag har testat. Fråga nummer ett, why testar du? Och sen två, när behövde du
men jag har gjort en sån här laseroperation och då fick man för att bedöva hornhinnan, för det är rätt svårt att bedöva ögat, alltså stoppa en spruta i ögat liksom. Och man vill ju ha ett bedövat öga när de ska gå in med laser och skära till hornhinnan så att man kan se bättre. Jag var jävligt närsynt, jag var literally blind as a bat, och då fick man lägga sig på britsen. Och då droppade
inte meningen. Skrattar.
Jag fick lägga mig på britsen i alla fall. Och så droppar de kallt vatten i... Alltså iskallt vatten i ögat under typ en minut. Och då är ögat helt avdomnat sen, så att de kan utföra operationen. Men det var ju bra här att Karl Koller upptäckte också att kokainlösning funkade bra. Det hade funkat bara med iskallt vatten.
Han gick steget längre bara här då. Men det var väl också för att det gjorde ögat orörligt också, som jag förstod det. Och det orsakade även mindre blödning på platsen för det här snittet då. Och det gjorde ju såklart ögonoperationerna mindre riskfyllda. Och det var ju positivt. Och den här nyheten, den spred sig ju rätt snart. Och då började ju kokain användas i både ögon och bihål i operationer.
Det kanske var kokainvatten jag fick i ögat. Vem vet?
Vem vet? Eller
jag kände
liknande.
Ingenting i alla fall.
Ja.
Men det var sjukt obehagligt, för jag kände ändå den här doften av bränt kött. Och så visste jag att det är mitt eget kött. Ah! Men i alla fall. Ja. Back to the coke.
Back to the coke, ja. Och då såklart fantastisk upptäckt. Man börjar ju marknadsföra det här som en behandling för både tandvärk och depression och bihåleinflammation som nämnt. Och sen även slöhet kunde motverkas med kokain och alkoholism. Märkligt. Och impotens. Så således kokain började säljas som både sån här tonic och pastiller och pulver och användes till och med cigaretter också. Och det dök till och med upp i Sears-kataloger på den tiden. Så populära
huskur. Så man kunde alltså dricka kokainvin och ta en kokainsig samtidigt.
Yes, vilken himla cocktail. Nej, men då populära huskurer då, som Allens kokaintabletter, de kunde köpas bara 50 cent per kartong och erbjöd då lindring från hösnuva eller katarr och halsbesvär eller nervositet till och med och huvudvärk och sömnlöshet. Men i verkligheten så orsakade ju biverkningar av kokain väldigt många av de här åkommorna som de faktiskt påstod bota. Så ja, man fick ju både sömnbrist och ätproblem och depression och till och med hallucinationer av kokain.
Ja, för att inte prata om beroendet, hur det påverkar hjärnan negativt.
Det är med såklart.
Det här är inget bra, nu sitter vi och skojar om det, men kokain är inte bra.
Nej, och så behövde man ju inget recept för att köpa det, och det var ju billigt då. Så att det var ju liksom, man sålde det på barer och det var ju känt som en av nyckelingredienserna i den här Coca-Cola-drycken. Så det blev ju liksom En verklig spridning på det, och jag tror att det var i början på 1900-talet så var det uppskattningsvis 200 000 kokainmissbrukare bara i USA.
Oh, jeez.
Och 1914 så förbjöd Harrison Narcotic Act Production import och distribution av just kokain.
Jaha, substanser. Ska vi ta och röra oss in lite på kirurgiens väng?
Yes.
För där finns det ju också en hel del sjuka grejer man kan ha för sig.
Mm. Låt oss.
Det är ju inte bara liksom fysiska och mentala sjukdomar som har behandlats på de märkligaste möjliga vis. Det finns ju andra grejer som stammande till exempel, som man också har gett sig på med en hel rad olika läbbiga metoder. Och på 1840-talet så var det då en tysk läkare som kom fram till att stamning beror på rent fysiska problem, alltså att man, det har med tungans längd och hur den är utformad muskulärt att göra. Så då bestämde han sig helt sonika för att vi skär bort en del av tungans rot, för det skulle då frigöra talet och ge patienten bot mot stammandet. Och det kanske säger sig självt att det kanske inte var jättebra, men bruket spreds i Frankrike, men det höll inte i sig mer än några år då, för att det var så jävla smärtsamt. Obviously, man skär bort en del av tungan och sen var det många patienter som förblödde eller dog av chocken, och sen så vill säga att de som klarade sig fortfarande stammade, så att
det var helt enkelt en värdelös behandling.
Helt värdelös behandling, men jag tänker att det går tillbaka lite grann i det här som på medeltiden. Man var väl desperat och man hade grav stamning, men man kan tänka att det var föräldrarna mycket till barn som stammade som tyckte att det här var en bra idé. Eller, och så skickade man in dem på, vi skär bort lite så blir det bra.
Usch, hemskt. Nej, men och där, det finns ju många såna här hemska behandlingar, och en av dem är ju verkligen lobotomi. Som man har hört så otroligt mycket om. Och det är ju en av de verkligen sorgligaste kapitlen i mentalvårdens historia. Ja, det var så här jättemånga människor som med olika psykiska problem utsattes för lobotomi ända från slutet av 30-talet till så sent som på 70-talet.
Och där har vi en av våra främsta kvinnliga konstnärer som heter Sigrid Hjertén, som var en helt briljant konstnär. Det slutade med att hon lobotomerades. Ingen kul historia. Hems. Det har vi en hel artikel om på publication.com. Hon var ju också tillsammans med Isaac Grünewald, som också är en framstående konstnär, och de var då tidiga 1900-talets verkliga it-couple. Jättespännande historia som då slutar i
tragedi.
Mm.
Ja, och tanken med lobotomi, det var ju att man skulle skära av nervbanor i hjärnan som då kunde balansera ut den här personens inre känslovärld. Och man upptäckte att de här nervbanorna var rätt lättåtkomliga i den främre pannloben, och då kunde man komma åt dem genom ögonhålan, och så satte man igång och lobotomera hejvilt.
Men fy...
Och det var tusentals patienter som lobotomerades, så det kunde vara allt från schizofreni eller bara allmän nervositet som man ville behandla då. Eller kanske bara att personen uppfattades som besvärlig. Och även barn utsattes ju. Och efter många år av kritik och katastrofala resultat, så med bland annat hjärnskador och död som följd, så slutade man ju utföra ingreppet.
Ja, det är inget trevligt. Om vi ska gå in på en liten happier note då, så har vi å andra sidan de 1800-talsläkaren och tackar för introduktionen av vibratorn.
Happy ending note eller vad?
Ja, ja.
Vad menar du?
Ja, men jag ska utveckla det här. Men, den, alltså, vibratorn uppfanns då under 1800-talet och först annonserades den ut som ett botemedel mot alltså övergripande kvinnliga sjukdom, en övergripande kvinnlig sjukdom då, känd som hysteri. Och så det här med hysteri, det är ju jävligt diffust vad det är liksom. Men det troddes orsakas av hur många sjukdomar som helst, inklusive ångest, irritabel, sexuell lust eller olust, sömlöshet, svimning, uppsvälld mage. Så att nästan varv eller varannan kvinna hade ju något av de här symptomen då. Men då tänker jag att man kanske heller ändå fick en vibrationsbehandling eller vibratorbehandling istället för en lobotomering. Men tillståndet om att den här hysterin spårade man då tillbaka till gamla medicinska teorier, och då kan man tänka att det var antiken, och någonting som kallas den vandrande livmodern, där den förskjuten då och missnöjd livmoder orsakade kvinnlig ohälsa då. Så att det var inte bra om man var hysterisk och hade en vandrande livmoder eller missnöjd livmoder i det här fallet.
Nej.
Och hur skulle man göra livmodern glad igen då? Jo, det var ju då en bäckenmassage som skulle framkalla en hysterisk paroxysm. Eller då, det kan man ju kanske gissa att det inte är att det är en orgasm helt enkelt.
Vilket jäkla trökigt namn. Hysterisk
paroxysm.
Ja.
Men det här jobbet låg då hos viktorianska läkare som manuellt fick man massera kvinnorna då för att motverka den här missnöjda livmodern.
Ja.
Och i ett försök att bespara läkarna det här arbetet då, så ska vara en genialisk utövare då som manuellt hade utfört de här då bäckenmassagerna, som hette Dr. Joseph Mortimer Granville. Han kom då på ett ångdrivet elektromekaniskt medicinskt instrument.
Mm-hmm.
Som han då gav smeknamnet The Manipulator.
Mm.
lite mer moderna versioner är ju The Rabbit bland annat. Mm. Men den här enheten gjorde det då möjligt för kvinnorna att ge sig själva en hemmassage. Så att de kunde bota sina vandrande livmödrar.
Ja, perfekt.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vilken bra uppfinning ändå.
Ja, det får man väl säga. Ja, har du sett det avsnittet med Sex and the City när Samantha...
Ja, när hon blir någon slags...
Vibratorguru.
Ja, vibratorguru in i butiken där. Fast det är ju inte i en sån butik, utan det är väl bara... För, det är så här mycket,
nej, det är inte
säljer hushållsapparater.
Ja, och det här är då en massage... Men, ja, hon har testat alla hushållsapparater som vibratorer då. Men Dr. Joseph Mortimer Granville... Den första, och det finns bilder på hur den här första vibratorn ser ut. Det är lite spännande. Det ser ut som en mikrofon. Ja.
Spännande. Men
kanske hellre det än en mjölktransfusion.
Ja, det här, jag tror det här hittills var den bästa medicinska behandlingen som vi har pratat om för den här podden. Nej, men för, som du var inne på, mjölktransfusion, det är ju då, det var i slutet på 1800-talet så ansågs mjölk vara den perfekta ersättningen för blod. Och jag vet inte, jag kan inte svara på hur man kom fram till det här riktigt. Det har jag inte hittat någonting om. Men det gjorde man. Och man trodde att de här feta och oljiga egenskaperna gissningsvis skulle då bli vita blodkroppar. Känns ju väldigt taget i luften. Men
nej,
det
men,
trodde
ja,
man.
Vadå vit mjölk som är lite oljefet? Och så har man upptäckt vita blodkroppar.
Ja.
Ja.
Okej. Okay.
Ja.
Det var så det gick till i alla fall. Och... Men många trodde att den här, några fall av den här proceduren var framgångsrika, otroligt nog. Så resulterade ju såklart många i döden. Och i ett fall så sänkte den här injektionen av mjölk patientens puls omedelbart. Och det blev till den punkt att patienten var tvungen att återupplivas med en kombination av både morfin och whisky. Och sen efter det så levde patienten bara 10 dagar efter operationen.
Ja, alltså ja, det här kan vara inte researchat, men är det inte så att om man får in liksom luft i blodomloppet då,
ja, det är
kan
inte
man
bra.
Nej, jag tror att man dör av det. Jag tror att så här, om
det var det och inte mjölken, menar du?
Nej, men ja, jag vet inte, men jag har ju sett detektiv eller spiondraman liksom, och så, fast det vet man ju inte om du fick det ut eller verkligt, men det här får ju någon gärna inkomma med synpunkter på.
Vi
men
att
om man tar en vanlig liksom spruta och bara sprutar in luft i blodomloppet så kan man dö av det. Så att, det vill inte vara bra att spruta in mjölk heller då liksom.
Nej, verkligen inte. Ja, men en intressant behandling, och jag vet faktiskt inte hur länge man höll på med den här behandlingen, men det kan väl inte varit så länge, för jag antar att man rätt snabbt fattar att det här funkar ju inte så bra.
Men det är ju som så här trendbehandlingar, och nu ska man göra det här och det är superbra, och sen bara, åh nej, det var inte så bra. Det är samma sak med den här stamningsbehandlingen. Nu kanske vi hellre ska åka till Australien 1899, eller det skulle vi i alla fall göra om vi hade ledgångsreumatism. För där hade varit ett behandlingshem eller ett hotell som erbjöd en medicinsk behandling just då mot ledgångsreumatism. Och då var det så att då checkade man in på hotellet och så väntade man in. Jag tänker att de fick ganska många gästnätter där, för det kunde ju ta ett tag då innan det man väntade på skulle hända. Och det var att en val skulle dö i närheten.
Okej, ja, det är verkligen det. Som sköljdes upp på land liksom.
Ja, det känns ju som... ja, eller låg och flöt ut i liksom. Men jag tror att den skulle själv dö i alla fall. Men då roddes patienten ut till valen. Och sen så skärde man upp ett hål i valen, ett smalt hål liksom i kroppen på valen. Och sen så skulle patienten krypa in i slaktkroppen och ligga där i 2 timmar. Och den här processen då påstås ha lindrat ömhet och inflammation.
Återigen, hur kom man fram till detta? Jag får det här framför mig som den här filmen med Leonardo DiCaprio, du vet, när han kliver in i...
Ja, The Revenant. Resten.
Ja, The Revenant. Men då tänker jag, om man hade liksom... Man måste ju trycka
alltså,
in fler
Revenant,
än
det är många som tycker att den är bra, men det känns som Leonardo... Ja, för mig så känns det som att man bara fick en Oscar, för det var fan på tiden att han skulle få en Oscar. Jag tycker inte den är så bra.
Tycker du inte? Och jag tycker den är fantastisk. Jag älskar Leo och Tom Hardy.
De älskar jag, men...
Nej, jag tycker faktiskt den är bra. Men jag kom på... Och sen så tänker jag också så här, om man var tvungen att vänta på den här valen då, skulle det, de måste ju varit effektiva då och kört in fler patienter samtidigt. Så jag tänkte bara crowded där inne. De bara... maxar ni in folk?
Eller? Det är som valen ser ut som en igelkott med ja. Massa huvud som sticker upp.
Och så ligger man där mysigt tillsammans. Det låter orimligt. Det här är alltså, det är sant alltså. Det här är,
ja, finns en australiensisk, alltså det finns en annons i en tidskrift från 1899 så det finns liksom bevis på att det här har hänt. Men hur den upptäcktes då, det är väl nästan den bästa delen, för då sägs det att det var en berusad man som vacklade längs stranden nära valfångningsstationen i då, något som heter Twofold Bay. Och då såg han en död val, och sen så skar han upp den och tog sig in i det sönderfallande späcket. Och då kan man ju tänka att men han sov nog ganska gott där inne. Eller så behövde han bara en ursäkt för att säga att det var inte bara en fyllegrej, jag har ledgångsreumatism. Det här är en bra behandling.
Kör, bara kör. Bend your backs and romulans and take me to me whale. Tonight we'll sing and dance and tomorrow night we'll sail. We'll sail into the harbor, no prouder men there'll be. We'll show them all we captured, the monster from the sea. Sen kan man ju ta en liten cig på det också. Nu vet ju alla att rökning skadar, men
och att man får cancer, man kan få cancer och stroke och massa grejer. Men en gång i tiden så ansåg ju faktiskt läkare att det var nyttigt att röka, och man rekommenderade ju folk att puffa iväg för hälsans skull. Och man beskrev ju ofta cigaretter i reklam som både uppfriskande och energigivande. Och läkare syntes ofta i full mundering på både affischer och i reklamfilm och propsa på olika märken. Men sen att folk hostade när de rökte skylldes då på damm eller kall luft. Men sen när den här länken då mellan rökning och allvarlig sjukdom påvisades på 60-talet så slutade då de flesta läkare med sina rekommendationer. Men i The Indianapolis Times till exempel den 17 augusti 1920 så annonserar man cigaretter som perfekt lindring vid hösnuva, feber, astma och scharlakansfeber. Och sen brukade man också tydligen göra tobakslavemang mot kolera. Det ska ha varit en grej liksom, att lägga tobaksblad i liksom en dekokt och sen att man skulle dricka det då. Jag vet inte om du har haft inne snus för länge någon gång. Jag blev lurad när jag var typ 15 och har snus inne. Jag fattade inte hur länge den skulle vara. Jag kan tänka att det var ungefär samma effekt där som tobakslavemang mot kolera. Det var inte så nice.
Det var inte så nice, nej. Jag har faktiskt inte, jag har snusat någon gång bara, men då blev jag så otrolig. Fick som kokainkick, tänkte jag säga. Det fick jag inte. Vad heter det? Nikokick fick jag.
Ja.
Scratch that. Och det, sen gjorde jag aldrig det igen. Så jag har omöjligt haft in den för länge, för det kom direkt. Snus är ju så otroligt starkt.
Är det fruktansvärt? Nej, det förstår jag inte varför man ska hålla på med.
Nej.
Inte överhuvudtaget. Nej, men och vi håller ju på med såna här konstigheter eller idag runt om i jorden. Det vill säga, när HIV kom till exempel så trodde man ju att man, om man, män som fick det, om de låg med en oskuld, att de skulle bli av med det. Man stympar ju fortfarande albinus, man tror att kroppsdelarna har medicinska egenskaper eller man är mot... Ja, det är liksom... Det finns konstigheter runt om i världen som också man håller på med än idag som är liksom, grundar sig i okunskap.
En sån här behandling som jag tycker är så lite läskig som vi håller på med idag, det är ju det här med att låta maskar äta på infekterade sår. Och det är ju för att man har upptäckt att de här, om man placerar de här små maskarna på sårvävnad så börjar de äta på de sjuka partierna. Och sen tror jag även att det är något med att rörelserna av masken stimulerar nybildning av frisk hud och så. Och de här behandlingarna görs ju idag på patienter med diabetes bland annat. Man får ju ofta så här sår på fötterna om man har diabetes. Och jag tror resultaten är generellt goda. Så att det, är...
Ja, det är roligt att du säger, för jag såg precis den här nya Game of Thrones-serien igår, House of the Dragon. Och där sysslar de med det här också. Maggots som försöker på. Men det känns lite som en lite mer äckligare version av fiskpedikyr.
Exakt vad jag tänkte också. Och sen är det väl att masken, tänker jag väl, äter mer. De här fiskarna bara nibblar ju lite. Nibbo. Har du gjort en sån någon gång? Någon fiskbehandling?
Nej, jag tycker det är så äckligt.
Men alltså, vet du vad, jag tycker det är så äckligt. För jag är så här, okej, men man kan ju inte rengöra fiskarna. De äter ju med samma mun på olika fötter. Och hur har man kontroll på detta?
Hur många fötter de har ätit? Nej, det är
för det är ju
bara...
samma fiskar, de byter inte ut fiskarna liksom.
Nej, det gör de inte.
Åh, vad äckligt. Fy, nej.
Någon annans hud.
Ja.
Jag tycker inte det är så äckligt, men jag har ändå inte gjort det. Mm. Men jag vill bara skicka med en egen huskur som är den bästa huskuren. Jag vet, och den här gav min pappa till mig. Och det är om man har så här magkatarr eller man har väldigt ont i magen eller får ett så seriöst syraangrepp. Och det här fick jag med sig när han bodde i Italien, och det är typ digestivo al naturale. Om man har ett massivt syraangrepp och man inte kan tillgå liksom samarin eller någonting annat, det absolut bästa man kan göra mot den typen av magknip, det är att skära av skalet på en citron jättetunt, så att man försöker bara få loss det gula, inte så mycket av det vita, för det blir bäst. Och så lägger man skalet från en halv citron i en kopp och så häller man på kokhett vatten. Och sen ska man försöka dricka det här så långsamt som möjligt.
Jag hade nog tänkt att det hade haft precis motsatt effekt.
För exakt, det är så syrligt. Men det blir jättebasiskt när det kommer ner i magen, så att det slår ut allt. Alltså om man har liksom stressmage eller ont i magen med världens syragrepp, det har räddat livet mig så många gånger.
Det här är bättre jättebra än tips. Vad sa du, skulle man koka vattnet med skalet eller skulle man lägga det efter det kokat?
Du skär av skalet först och sen in i en kopp, och sen så häller du på kokande vatten och så ska du försöka dricka det så varmt som möjligt då, utan att du bränner dig.
Gud vad
bättre
bra
än samarin och allting annat jag har testat på riktigt. Try it om man har problem.
I will.
Med det.
Ja, och då, när du var inne på varmt vatten, det är ju, man vill ju gärna inte få brännskador av det. Vilken bra övergång det kom.
Ja.
Ja, för det kom att tänka på, i traditionell kinesisk medicin så har vi ju ett väldigt beprövat recept på just en sån husmosknep mot brännskador, och det är kackerlackor. Jag tror det är så att man mosar dem och smörjer på något sätt. Jag är inte säker på att det är så. Men...
Nej, men har inte du också hört det här att om man har ihjäl en kackerlacka så kommer alla kompisarna i närheten och bara, oh nej, our friend is killed, nu kommer det fler, så man ska typ inte ha ihjäl en kackerlacka.
Det är inte just kackerlackor, men man har ju hört det om andra djur också. Spindlar eller vad är det? Nej. Det är några djur och sådär. Men det var faktiskt, på tal om det, jag läste om det 2013, så var det en olycka eller en katastrof, nästan benämner man det som, där det var flera miljontals av de här kackerlackorna som var på en kackerlacksfarm, där man födde upp kackerlackor just för att ha mot sådana här medicinsk syfte då, som flydde. Och det blev ju katastrof, för det var ju invasion av kackerlackor.
Nej,
så det kanske stämmer. Det var någon som tog död på en kompis och de bara, det här, we're not taking this shit. Och flydde. Det kan det ha varit.
Men vad jag, alltså okay, så man har någon på brännskador. Jag har hört att det finns ju lite kosmetiska och sånt också i Kina och Sydkorea.
Ja, precis. Det har man också. För att, jag vet inte varför det ska användas i kosmetika, men det har man. Jag tror, och just det här med... Ja, de kan ju då vara bra för magsår och bra för infektioner och sådär i magtarmkanalen och så också. Men jag vet inte riktigt, då måste man ju förtära det på något sätt. Ja, i alla fall.
Det låter lite som nutidens silfium. Alltså, det är bra mot allt, lite kackerlackor.
Ja. Sen äts det ju även kackerlackor där borta, så att det är många användningsområden. Alltså som en delikatess.
Ja, men på den noten, det var allt vi hade den här veckan.
Vi avslutar med kackerlackorna.
Jag vill inte äta dem.
Nej, vi vill inte äta dem. Vi vill inte ha dem på eventuella brännskador eller i vårt smink.
Nej, helst inte. If we can avoid it. Men ja, kan du inte vänta till nästa fredag? Då har vi ett nytt ämne for you. Så klicka in på publication.com. Och läs lite roliga, spännande, utbildande artiklar. Det är ju våran grej, vi vill ju utbilda. Det här var ett väldigt underhållande avsnitt med alla andra knasigheter. Men någonting hoppas vi att ni har lärt er, eller att ni kan dra en story vid middagsbordet i helgen. Tack snälla för att ni har lyssnat. Ses nästa vecka.
Hejdå.
Hej!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.